Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weight loss. That's PlushCare.com/weight loss. PlushCare.com/weight loss.
Du lyssnar på Nyans med mig, Hanna, Paula och Kajan. Idag ska vi prata om Skara-kannibalen. Det är avsnitt 20 och du är jättevarmt välkommen hit. Och det är ni också, Paula och Kajan.
Håll i hatten, nu kör vi! Snyggt, Hanna!
Ja, men tack! Visst är det här, nu är vi på en ny säsong.
Ja, första avsnittet, säsong 2.
Det känns, liksom, jag vet inte, det känns kul.
Men alltså, jag märkte det när jag sitter och gör bilderna till där det står vilket avsnitt det är. Och så bara 20, kan det vara 20? Nej, kan det vara 20? För det var en sån... när jag bara gjorde mallar i början och skrev in något så här med 20, det är så långt fram, så då ser jag att det inte är aktuellt och så är vi där nu. Och så plus en massa bonus.
Och sen det är också vi har så, ja, och vi har så mycket roligt planerat framåt som vi ska göra. Det känns så himla kul.
Verkligen. Möten och grejer också.
Händer
grejer. Vet ni vad vi tittar på just nu? Jag satt och sa till mig själv att jag måste komma ihåg att säga det här. Vi alltså på tv, vi kollar ju på Survivor, australiensiska.
Ah.
Som ju är den bästa av Robinson-varianterna.
Är det sant? Men har du sett nya Robinson, eller?
Alltså, jag tittar faktiskt inte på den svenska år. Jag började. Men så tittar vi på Survivor samtidigt, eller parallellt. Och det är så jävla skillnad. Alltså, och det ska jag säga. I australiensiska, där går hela spelet ut på att man ska pakta, man ska blindsida, så här, rösta ut typ sin närmaste kompis utan att de märker det. För det ses som jävligt, jävligt kreddigt, liksom, att man spelar ett snyggt spel. Mm.
Och i Sverige så är det ju folk... Ja.
Förlåt. Ja, men precis. Det är så... Nej, men exakt. Det är sån jäkla skillnad. Och sen så blir någon utröstad för att den har blivit huggen i ryggen av sina tre närmaste personer. Och den bara, good game. Nice played.
Och så kramas den. Så är det ju inte i Sverige.
Ja, jag vet.
Här är det ju så här, folk är ju bara så här, nej, jag är inte en sån som paktar. Jag skulle aldrig, som att det är någonting fult och dåligt.
Jag vet.
När det är, så här, det är ju det som är spelet.
Jag kollade lite på den här säsongen, för Jacke kollar fortfarande på den, men jag hoppade av någonstans mitt i, för jag ledsnade. Och så var det på, heter det Gränslandet fortfarande, det gör det väl. Mm. Och att de liksom, då fick de spel på, ja men dina gamla kompisar fick ju spel på någon tjej för att hon hade så här, ja men tänkt något strategiskt. Typ om jag förlorar den här så skulle jag kunna rösta ut eller få ut dem. Och att man blir helt så här, det är så himla fult. Sånt ska vi inte ha här. Men det är ju det som är hela spelet. Jag fattar inte. Och så här att man ska gråta så fort någon, alltså att det är jätte... Det är väl därför man är där, Hanna?
Ja. Alltså det enda jag kan säga så här, att det är mycket, mycket svårare att... Alltså att man ser inte som man gör sen när man kommer hem, när man väl är där. Det är väldigt, väldigt svårt, tyckte jag i alla fall, att se saker klart. Att så här, det är bara ett spel.
Nej, men att det finns ju fortfarande... Jag tycker ju fortfarande att Filip var en röv. Därför att det finns ju att man gör av strategiska skäl och liksom att man har värsta planen. Och att man bara säger, nej, hon var dum mot mig och hon tänkte försöka få ut mig. Så du sånt gillar man inte.
Nej, jag håller med.
Det låter som att vi hittar nu. Men kolla på eller på australiensiska Survivor.
Ja, men jag får kolla till nästa gång.
Jävla roliga. Och så har de så sjukt satsiga tävlingar. De har hinderbanor som är liksom, är det så avancerat. Det är så kul. Jag tänkte också förresten nu när jag ändå håller på att babbla jättemycket. Det har ju varit några kommentarer om våran snackis förra avsnittet. Som ju var ett bonusavsnitt då. Jag tänker att det kanske bara är värt att nämna dem lite grann, för att de är super och verkligen jättefint att personer skriver och då handlar det om Försäkringskassan och hur man ska jag säga behandlar människor som är synliga på sociala medier, att man liksom använder det för att bedöma deras status och om man ska få ersättning från Försäkringskassan eller inte. Och jag vill ju verkligen, verkligen, jag vet att jag lät väldigt hård i den snackisen som vi hade, men jag vill verkligen, verkligen säga att jag tycker att just det där fallet var ganska så solklart, blev tokigt. Betyder ju inte liksom alls att alla andra situationer där Försäkringskassan beter sig som rövar, att de inte skulle vara rövar då. Jag förstår att det kan, om man befinner sig i en, ska jag säga, likartad situation, att det kan kännas hårt, men det här var ju verkligen en helt unik situation.
Ja, men verkligen. Det absolut. Nej, men det var det. Det är ju inte på något sätt en vanlig situation.
Nej, alltså det är ju en jätteskillnad på att vara sjukskriven och så har man lagt upp en bild på att man har typ orkat pallra sig och gå på bio eller någonting och så använder Försäkringskassan det och bara, du orkade gå på bio så kan du sitta upp i 2 timmar, alltså är du inte så himla sjuk, alltså kan du jobba. Versus att de reagerar på någon som enligt egen utsago är jättesjuk och sen sitter i sociala medier och skriver, åh nu är det sån full rullig, gud vad jag har mycket jobb, vad kul det är. Alltså, det är ju den grejen vi reagerar på liksom.
Ja, och att i hennes fall så var det verkligen så här att hon har liksom då uppgett att hon i princip inte kan stå utan hjälpmedel, vad jag förstår, och inte gå och sådär. Mm. Och är det då en massa bilder där man är ute i skogen och plockar svamp och går och springer i trappor på hundpromenader och sånt, så då blir tokigt liksom. Och det går inte riktigt att komma ifrån, men det betyder ju verkligen, verkligen inte att Försäkringskassan inte rövar sig en jävla massa gånger.
Det vet vi att de gör.
Det vet vi verkligen. Att de gör.
Jag tror att vi vet det allihopa. Jag ville bara liksom ha det sagt igen. För att jag förstår att jag kan ha låtit lite väl kategorisk kanske.
Mm. Jag vet att jag tänkte på det när vi spelade in avsnittet. Men jag kommer nog aldrig mig för att säga det. Men jag vet ju till exempel något fall med någon som var svårt cancersjuk. Fan att det var i alla fall, men som var heltidssjukskriven och sen hade lyckats pallra sig iväg på en semester till typ Kreta eller någonting, och hon hade fått hjälp att typ ligga på sandstranden och bara sola i en vecka och egentligen inte gjort någonting alls, men där Försäkringskassan tyckte att det faktum att hon hade klarat av att sitta på ett flyg var skäl nog för att säga att hon skulle klara av att heltidsarbeta, och man liksom bara nej, Nej. Det är ju bara bananas liksom. Så det finns ju också jättemånga exempel på där Försäkringskassan gör de mest märkliga liksom, tolkningarna utav vad folk har gjort eller inte gjort i sociala medier. Men det här var ju lite intressant att lyfta just för att det kändes som ett sånt fall som inte palatsar in i liksom, stackars den här sjuka personen som lagt ut någonting i sociala medier och Försäkringskassan är dumma i huvudet.
Men jag tänker att det är just därför vi också lyfter det och varför det är intressant, för att det är ett fall som sticker ut på det sättet. Vi skulle säkert kunna...
Ja, men så att vi bara liksom inte fastnar i heller att ja, men så fort det är ni vet, så här, ryggmärgsreflex, så fort det är någon som har fått något nekat av Försäkringskassan så är det dumma Försäkringskassan, utan att man faktiskt också kan se att det kan finnas undantag där det är tokigt och sånt. För så ser det ju ut med allting. Även om det oftast kanske inte är så, eller väldigt många fall inte är så finns det ju fortfarande. Och jag känner mig väl ändå ganska trygg med att säga att jag tyckte att det där var ett sånt.
Mm. Ska vi hoppa in i...
Ja, vi ska hoppa in. Jag ska bara säga att det var superbra att man skriver. Och uppskattar verkligen att... För det är några som har skrivit och verkligen berättat om personliga situationer. Och så att ni vet att vi läser det vördnadsfullt, höll jag på att säga. Det är inte alls det jag menar. Men det är jättebra att ni skriver och vi tackar för det.
Du lyssnar på Nyans.
Vi ska ta och hoppa in i det här fallet som vi ska prata om idag, som heter då Skara kannibalen. Alla våra fall som vi tar upp är ju hemska och vidriga på ett eller annat sätt. Det här är ju mer, som ni förstås hör på namnet förhoppningsvis, hör mer till går-kategorin. Och även om vi inte går in på detaljer på det sättet så kommer det vara detaljer som inte går att utelämna som är väldigt grafiska. Så att är man väldigt känslig för sånt så får man vara beredd på med volymknappen kanske. Eller så här, muta mig när det blir för mycket. Men med det sagt så ska vi ta oss an det här fallet. Jag ska säga att det är de inblandade personerna är Helle Christensen som är offer och förövaren heter Isakin Jonsson. Vi ska lyssna på ett litet klipp från Sveriges Radio och hur det lät rapporteringen från dem när domen för det här fallet kom i mars 2011.
Då utgör han som förmod enligt följande påstående. Ja, på eftermiddagen kvällen den 12 november 2010 i sin bostad i Skara uppstått och rövats i sambod livet. Han och David under den tiden som låg på en madrass på golvet med stick eller skärvetyg skurit där ut till en tung som träffat i halsen på henne varefter han skilt huvudet från kroppen.
Ja, det har varit en tryckt stämning i rättssalen när de hemska uppgifterna har rullats upp undan för undan. Just nu så pågår redovisningen av brottsplatsundersökningen som också innehåller sekretessbelagda uppgifter och bilder ifrån lägenheten i Skara som bedömts vara så hemska att de inte offentliggörs. 32-åringen har hittills gett ett ganska så lugnt intryck till och med när åklagaren läste upp den långa gärningsbeskrivningen detaljerat så tittade han rakt på honom. Också det långa larmsamtal ifrån 32-åringen efter att han utfört mordet spelades upp i rättssalen.
Ja, det var en återköpt från en tjej där det andra var
fan. Ja, har du återköpt det från henne också?
Va?
Alltså då, åt du köttet?
Ja, jag har gått och stek igen och kött och ätit det.
Okej.
Ja.
Till slut så grips mannen fortfarande i telefonen.
Nu är poliserna där ute.
Vad ska jag lyssna
på? Ja, du lyssnar på dem istället för på mig, okej?
Ja, 12 november 2010 alltså. Larmcentralen får ett samtal från en man som säger att han har huggit av huvudet av sin flickvän. Han har dessutom stekt och ätit av hennes kött och nu vill han att polisen kommer. Han säger att han hade kunnat göra sig av med kroppen och dra. Han säger att han har sådana kontakter. men att han vill göra rätt för sig. Mannen heter Isakin Jonsson och när polisen ankommer till bostaden har larmoperatören instruerat ner honom på mage på hallgolvet. Isakin har under samtalet med operatören gjort klart att polisen måste ta det lugnt. De får inte fucka upp, för om de gör det så har han vapen hemma. Han säger också att han har lätt att bli arg. När polisen har säkrat Isakin på golvet så börjar de att söka av lägenheten. De kollar i badrummet och vardagsrummet men ser ingenting. I ett separat rum så finns det en haschodling men de ser inget annat där. Men när de fortsätter till ett av de mindre rummen så ser de en naken kvinnokropp som ligger. Och de ser att huvudet är avlägsnat. Det är också stora skador på kroppen och väldigt mycket blod. Och poliserna backar undan för att inte förstöra några bevis. De går mot köket och går in en meter innan de stannar. De ser stekpanna med vad man sen uppfattar som, och det ska visa sig vara, människovävnad i. Och de ser kvinnans huvud ligga på diskbänken. Poliserna som tar in Isakin Jonsson till stationen uppger att han tycks vara kraftigt drogpåverkad och att han pratar väldigt osammanhängande i polisbilen. De upplever honom också som likgiltig inför det som han har gjort. Isakin säger till och med att han har gjort kvinnan, som alltså är hans flickvän Helle Christensen, en tjänst genom att döda henne. Men vi går tillbaka i tiden för att se vad det är som har hänt. Isakin Jonsson heter från början Jimmy Isaksson. I förhör så berättar hans mamma om hans uppväxt. Hon pratar väldigt mycket i det här förhöret på eget bevåg om hans uppväxt. Så att mycket av det som finns med i fuppen har jag med här också. Och hon säger bland annat det här. Hon fick Jimmy då när hon var 19 år. Hon hade då varit tillsammans med pappan sedan hon var 14. Men kort efter att Jimmy föds så lämnar han familjen. Mamman uppfostrar Jimmy själv i Västerås där de bor. Mellan att Jimmy är 8 och 15, ser fram tills han är 15, så lever hans mamma i ett väldigt destruktivt förhållande med en ny man. Den här mannen misshandlar mamman och är, citat, elak mot Jimmy. Den här mannen har också ett stort intresse för pornografi generellt och barnpornografi specifikt. Något som Jimmy också upptäcker och berättar för sin mamma, men som hon inte vid tiden kan ta till sig. Så hon gör ingenting åt det då. När Jimmy är 15 år så flyttar han och mamman till en annan stadsdel. Och det är vid den tiden som Jimmy blir skinhead. Och då pratar vi alltså skinhead som i nazist skinhead. Tillsammans med andra skinheads så hänger han då i ett gäng. Vid ett tillfälle så klottras det i en lokal. Det klottras väldigt rasistiska ord och uttryck. Och det här hamnar hos polisen. Jimmy berättar då för polisen vem i gänget det var som klottrade. Det var inte han utan det var en annan. Och det här leder till att han blir väldigt hotad av den här gruppen. För att han har tjallat. Jimmy kommer att bosätta sig i Köping. Bland annat då för att han inte kan bo kvar. Eftersom att han är hotad av den här skinheadsgruppen. Han går individuellt program på gymnasiet. När han är 17-18 år så träffar han den kvinna som han kommer att få ett barn tillsammans med. Mamman, det vill säga mamman till Jimmy, menar att det vid den här tiden blir uppenbart att Jimmy har ett missbruk. Han börjar också begå en del brott. Det är stölder och rån framförallt. Och han döms till det som kallas kontraktsvård. Det här hade jag inte riktigt koll på vad det var, så jag kollade hos kriminalvården och då beskriver man det så här. Kontraktsvård innebär att du döms till behandling och minst ett års övervakning istället för fängelse. I lagtexten heter det skyddstillsyn med särskild behandlingsplan. Under den här kontraktsvården så utreds Jimmy för och får en ADHD-diagnos. Och för sin ADHD så kommer han att ordineras Concerta, ett läkemedel. Något som Jimmy själv upplever att han blir alldeles tokig av. Om syftet är att han ska bli lugnare och mer fokuserad av det, så blir det tvärtom. Sen är det en hel del flyttar hit och dit. Det är ett eskalerande drogmissbruk. Det är en försämrad kontakt med mamman som hon berättar om. Och det är framförallt när hon inte hjälper Jimmy med pengar så mycket som han vill. När vi är framme vid 2009 så träffas Helle Christensen och Isak Jonsson. De träffas och blir ett par. Och de båda möts på en psykiatrisk klinik i Borås, där de båda är intagna vid tillfället. Utanför kliniken så har Helle 5 barn sedan tidigare. De bor alla hos sina pappor. Hon blir väldigt förälskad i Isakin och säger senare att hon tänker att hon vill ha ett till barn. Den här gången tillsammans med honom. Hon vill ge honom ett kärleksbarn. Även Isakin har ju då som sagt barn sedan tidigare, men är inte tillsammans med barnets mamma längre. När Isakin och Helle kommer ut från kliniken så flyttar de ihop. De bor på lite olika adresser fram till hösten 2010, då de lämnar Borås och flyttar till en lägenhet i Skara. De pratar om framtiden och har planer på att öppna en tatuerings/piercingstudio tillsammans. När man läser i förundersökningen så står det klart ganska snart att det här verkligen inte var en problemfri relation, inte på något sätt. De båda har stora problem, både när det kommer till preparat och till den psykiska hälsan. Jag har lyssnat på några snuttar ur poddar och YouTube-klipp, och det, i flera av dem så utvecklas det väldigt noggrant hur Helle beskrivs som, ska jag säga, psykiskt instabil och väldigt manipulativ och sådär. Men jag tänker att det för den här berättelsens skull räcker med att säga att hon, precis som Isakin, hade många problem med sin psykiska hälsa, bland annat, och då också preparatmissbruk. Men i FUPen då så kan man till exempel se ett brev som Helle skriver till Isakin. Det är väldigt, väldigt långt brev. Det är en sammantaget otroligt olustig läsning, där det verkligen framkommer hur nedbruten Helle är, eller hur trasig hon är. Hon tar till exempel på sig skulden för att hon har fått en könssjukdom genom Isakin, som han i sin tur har fått när han varit otrogen. Men den ber hon om ursäkt för. Det är helt enkelt en oerhört stökig relation mellan två väldigt trasiga människor. Den 12 november då är Isakin och Helle hemma i lägenheten. De har varit och handlat alkohol tidigare. Mitt på dagen får de också ett oanmält hembesök från socialförvaltningen. De ska bland annat undersöka om Helle faktiskt bor i lägenheten. De har fått lite blandade uppgifter om det, då det påverkar bidrag och sådär. Isakin går på försörjningsstöd och Helle har ansökt om det också. Det som socialförvaltningen sen vittnar om, de säger att det inte var något konstigt. Alltså det var inget bråk eller något konstigheter på det sättet. Men de tyckte att Helle såg blek ut, hängig ut. Och Helle har ont i magen och mår dåligt den här dagen. Under eftermiddagen så tar hon tramadol mot smärtan och lägger sig för att vila i det rum som är hennes. Hon ligger på en uppblåsbar madrass på golvet och tar igen sig. Så, och nu blir det här jobbiga, så man kan hoppa fram lite om man inte vill höra. Någon gång mellan klockan 17 och 18 så tar Isak in plötsligt fram en jaktkniv och går in till Helle. Han skär sönder madrassen hon ligger på och sätter sig sedan över henne. Och det finns ingen som helst anledning att gå in på för mycket detaljer här. Allt är vidrigt. Men jag måste ändå ta med det som vi behöver veta för att vi ska kunna diskutera domen sen. Så Isakin skär helt enkelt halsen av Helle som avlider. Man bedömer sen att det har varit ganska omgående som hon avlider. Han skär av och klipper upp hennes kläder. Sen kommer han att avlägsna hennes huvud med olika verktyg. Han våldför sig också på kroppen sexuellt. Han skär dessutom bort stycken från hennes kropp. Och de tillsammans med huvudet tar han med in i köket. Där tillagar han, steker köttbitarna. Och han tilltygar huvudet på olika sätt. Vid 19-tiden ringer han till polisen. Som kommer till bostaden en halvtimme senare. Man kommer att ta blodprov på Isakin som visar på 1,35 promille etanol och 4,1 mikrogram tramadol per gram blod. Det finns oerhört mycket teknisk bevisning på hans kropp och kläder. Bland annat så är knäna på hans byxor mättade med blod. Det finns Helles blod över hela hans händer. I köket finns också av uppenbara skäl även där mycket teknisk bevisning. Det är rester av Helles kropp då som finns i stekpannan och det finns blodavtryck, avsättningar på till exempel en burk med salt på kryddhyllan. Man hittar inga avvärjningsskador på Helle vilket gör att man tror att hon har blivit överrumplad och att attacken har gått väldigt fort. Isakin själv då, han uppger att hans mediciner hade tagit slut när han flyttade från Borås och att han hade fått en läkartid i Skara men att han inte hade varit där än. Han säger också att Helle sagt att hon vill göra slut med honom, att de skulle separera om han inte började medicinera igen. Hon hade sagt att han omedicinerad blir en citat annan person. Det här kan man också se i dagboksanteckningar och annat som Helle skrivit. Hur hon helt enkelt beskriver Isakin som två helt olika personer. Person 1 och person 2. Isakin själv säger att han vet att han kan bli farlig om han, citat, inte drogar eller tar medicin. Om just den här dagen så säger han själv att de har inte bråkat innan. Det har inte funnits någon särskild osämja eller irritation. Utan han har helt enkelt tagit en kniv och haft ihjäl henne. Han säger själv att han har en del minnesluckor under det här tidsförloppet. Men att han bland annat minns när han skar Helle i halsen och när han stekte köttet. Han säger också att han inte var påverkad av substanser när det här skedde utan att han efteråt tog tabletter och drack sprit. Isakin menar att han inte vet varför han gjorde som han gjorde men att det måste ha varit förutbestämt att det skulle bli så. I domen så står det till exempel så här, citat, han förstår inte varför han gjorde illa Helle Kristensen. Han måste ha fått någon form av tillfredsställelse av gärningen. Det kändes som att allt var förutbestämt och han stod utanför sin kropp och tittade på. Det var bestämt att han skulle döda Helle, äta av henne och ha sex med henne för att sen ringa polisen. Han hade bara att lyda. I förhör så kommer det också att framgå att ett ex till Isakin har uppfattat det som att han har varit inne på eller i alla fall snuddat vid kannibalistiska tankar tidigare. Han ska under deras relation ha sagt att han skulle kunna tänka sig att ta livet av en annan människa. Han säger också själv sen att han visste att han var kapabel till det. tror också att han säger att han har haft ihjäl någon tidigare. Och exet säger också att han har uttryckt att han undrar hur människokött smakar. Närstående till Helle kommer i förhör att uppge att de misstyckte den här relationen. Och också att de har sett skador på Helle genom åren som de själva tror har åsamkats av Isakin. Jag stannar där, Hanna.
Det här är Nyans.
Nu ska vi prata om vad som händer i tingsrätten. Isakin erkänner mordet, men som ni vet så räcker inte ett erkännande för en fällande dom, vilket beror på att man vill ju ta fast rätt person och inte bara den som erkänner, och det är inte helt ovanligt med falska erkännanden. Så att därför ses ett erkännande som en del i bevisningen, men det räcker inte ensamt. Men det är inget problem i det här fallet, för att utöver erkännandet som Kajan redan har varit inne på så har vi hur mycket som helst. Dels så har vi Isakins förhör, liksom hans vittnesmål där han berättar vad som har hänt. Och sen den tekniska bevisningen som finns bekräftar att det han säger stämmer. Vi har larmsamtalet där han också erkänner. Och sen har vi ju såklart att man hittade Helle i lägenheten och hur man hittade henne. Obduktionsprotokoll som visar på hur hon har dött. Vi har massa blodiga kläder och så vidare och så vidare. Så att det finns hur mycket teknisk bevisning som helst i det här målet. Sen kan man väl säga just med det, jag tänker väl säga några ord om Isakins vittnesmål som Kajan också redan har pratat lite om. Han säger ju där att hon ville separera bland annat. Något som jag reagerade på att så här, det skulle ju definitivt kunna ses som ett motiv, men det är ingenting som domstolen tar upp. Sen så säger han också att han inte har varit våldsam mot henne. Och då säger han, citat, han har inte varit våldsam mot henne tidigare. Möjligtvis har han tryckt upp henne mot en vägg någon gång. Och då har jag själv skrivit inom parentes, det är ju exakt att vara våldsam och trycka upp något mot en vägg. Men det är ingenting som domstolen lägger någon vikt vid. De konstaterar egentligen bara att det han har sagt stämmer. Sen har vi den här lilla detaljen att när de väl är i tingsrätten så minns inte Isakin särskilt mycket. Och säger att han minns till en viss tidpunkt, men han kommer inte ihåg vad han gjorde liksom efter att han dödat henne. Men då kommer åklagaren in med bevisning som tur är. Isakin har nämligen berättat exakt vad han gjorde med kroppen efter att han dödade Helle. I det första förhöret. Eller jag vet för sent om det är det första förhöret. Men i ett av förhören. Så att domstolen är ju lite så här. Ja, men det är bara en efterhandskonstruktion. Att han inte minns vad han gjorde efter att han dödat henne. Ja. Och utöver att han dödat henne så har han ju utsatt. Eller så här. Det är ju ingenting domstolen säger att han har utsatt kroppen. För ett sexuellt våld efter. Men man går ändå igenom vad som talar för att han skulle ha gjort det. Och det kommer bli relevant lite senare. Men det är därför jag går igenom det. Det är ju inte en våldtäkt när personen är död. Men det skulle kunna gå in under brott mot griftefriden. Och det som då talar för att han har utsatt henne för det här är dels att Isakin berättade om det i tidigare förhör. Men också hur kroppen hittades och att det var blod på ställen som talar för att det var på det sättet. Och sen så hittade man också en tampong på sniskan långt upp i slidan. Och det, ja, sammantaget så säger tingsrätten att allt det här talar ju liksom för att det här har hänt. Sen så konstaterar tingsrätten också att det finns inga tecken på att det är någon annan som har varit i lägenheten. Och att den enda rimliga förklaringen är den att Isakin har dödat henne på så sätt som Kajan beskrev innan. Och det är också det som åklagaren hävdar. Och då spelar det ingen roll att Isakin inte minns det. Sen så, det här är inte en jättelång dom ska jag väl tillägga, utan det är en rätt kort och koncis dom. Tingsrätten konstaterar också att det inte finns några förmildrande omständigheter. Även om det förvisso har varit så att lidandet för Helle har inte varit särskilt utdraget, det har gått ganska fort, så är inte det tillräckligt för att det ska liksom vara en förmildrande omständighet. Tingsrätten säger så här att gärningen har dock präglats av avsevärd hänsynslöshet, varför det inte finns några omständigheter som ger anledning att betrakta gärningen som mindre grov. Och det här leder till att Isakin döms för mord och han döms till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning. Och det här är för att man gör en rättspsykiatrisk undersökning som visar att han led av en allvarlig psykisk störning när han begick brottet och även fortsatt nu att han led av det när domen föll också. Och då så bedömde de att det var det som var lämpligt. Och det här med särskild utskrivningsprövning innebär ju inte att när en läkare bedömer att han är frisk, då betyder inte det att han automatiskt får komma ut. Utan då vänder man sig till förvaltningsdomstolen som fattar, så en domstol fattar beslutet om han är tillräckligt frisk egentligen. Så att, och vi har ju varit inne på det här tidigare att det kan innebära att man sitter inne väldigt, väldigt länge. Den här domen överklagas inte och det är det som blir. Det som jag saknade i den här domen, bland annat att jag tycker det är synd att de inte anger vad straffvärdet är av gärningen, och straffvärdet är ju, ja men, hur många år i fängelse är den här gärningen värd? För ibland kan straffvärdet skilja sig en del från vad straffet sen blir. Exempelvis om det är en väldigt ung person som begår brott. Då brukar tingsrätten börja med att konstatera att ja, men det här brottet kanske är värt 8 års fängelse. Men i själva verket så får personen mycket, mycket kortare. Så att det får vi tyvärr inte veta vad de bedömer straffvärdet av den här gärningen att den är. Men jag skulle gissa att de bedömer den som väldigt högt. Jag funderar lite på om det, för det är en relativt gammal dom. Nu ska vi se. Den är väl 12 år. Nej, 11 eller 12 år. Så att, men sen så tyckte jag också, jag funderade på det här när jag läste. Åklagaren yrkar bara för mord och inte för brott mot griftefriden. Så att man kan ju inte pröva, det är ju därför han inte döms heller för det han utsatte Helles kropp för. Efter mordet. För man skulle ju kunna tänka. Ja, man skulle ju kunna tänka sig att. Alltså att göra. Att utsätta kroppen för det han gjorde. Alltså han våldtog kroppen. Skulle definitivt kunna vara brott mot griftefriden. Och det är ju synd att åklagaren inte yrkar det. Jag vet inte varför.
Alltså faktiskt. Men är det inte i alla situationer nästan när en kropp styck. Gas. Tar man inte med det då?
Ja, dels precis, det är inte bara det han utsatte kroppen för sexuellt, utan hur han behandlade den oerhört skymfligt liksom, efter att han styckade den och sådär.
Det finns ju till och med fall, jag menar, där det har sett som brott mot griftefriden för att man har flyttat kroppen.
Ja, men exakt. Det krävs inte jättemycket, så att jag tycker det är synd att de inte. Min spontana känsla är att det är för att den är gammal. Jag tror att de har tagit med det idag. Men det har ju verkligen inte fog för att säga. Men det är en känsla jag har i alla fall. Men och det som domstolen kan ju inte. De kan ju inte. De är ju som bunda av det som åklagaren yrkar. Så att de kan ju inte pröva brott mot griftefriden. Eftersom att åklagaren har bara yrkat mord.
Nej, men precis, att det är det som åklagaren lyfter fram, det är det de har att ta ställning till och inget annat.
Ja men exakt, så att de kan inte på eget bevåg säga det. Men jag tror att de skriver ändå ganska mycket om det. Och jag fick lite intrycket av att de kände så här, vad fan åklagaren, varför? Hallå? Varför yrkar du inte på det här? Men det är ändå den situationen som vi är i. Och det blir Han döms bara för mord.
Kan det förresten ha någonting med att göra att åklagaren känner sig så pass säker att mordet i sig kommer liksom maxas i straffvärde på något sätt? Så att han helt enkelt struntar i det.
Ja, alltså jag, det finns säkert något övervägande.
Mm.
Något sånt typ av övervägande skulle jag tro. Att man, det kan också vara det här med rättspsykiatrisk vård. Att det är så, men kommer ändå bli rättspsykiatrisk vård. Eller, ja. Men jag kan ändå tycka att hade jag varit åklagare med den kunskapen jag har idag så hade jag definitivt yrkat på båda. Men det kanske, så jag vet inte, åklagaren kanske har någon jättebra anledning till att inte göra det som inte jag känner till. Jag är lite osäker på hur åklagare resonerar i sådana här fall. För utifrån kan det ju ibland verka lite random. Så här, varför det här fallet? Varför går de på det sättet i det? Och sen i nästa fall så yrkar de inte alls så. Men det kan ju finnas någon typ av tanke. Vi kanske får ta in en åklagare som får förklara sig.
Jag skulle exakt säga det. Just att åklagarens roll tycker jag är så jävla spännande. Men som jag tror att man generellt vet ganska lite om.
Ja, men det är väldigt
jätteintressant.
Jag har ju fått lite upp ögonen lite för det.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Nu när jag, min kille jobbar på åklagarmyndigheten. Så att han har ju lärt mig lite mer om hur det funkar. Men vi får kanske locka hit någon åklagare. Men det är min genomgång av domen i alla fall. Den var inte saftigare än så.
Nyans.
Ska du köra, Paula?
Ja, jag ska bara lyckas avmuta mig också. Men när det kommer till diskussion har det ju varit, dels det ni precis var inne på, själva det här med griftefriden. Varför hade man inte med någonting om det? Och nu har vi ju redan diskuterat det, så det känns ju som att det är inte så jävla mycket mer att säga om det än att vi tycker att det är märkligt sett till hur lite som kan ha krävts i andra fall liksom, för att det ska räknas med, även i äldre fall också. Så jag vet inte om det kanske bara går att skylla på att det är en liten äldre dom. Det skrivs inte jättemycket om Skara-kannibalen, men en uppdatering som finns om honom som jag tycker är ganska intressant, inte egentligen utifrån det här fallet per se, men utifrån en diskussion som har varit bland annat på våran Instagram kring det här med transkvinnor som får byta enhet, som får byta till kvinnofängelse, och att det skulle utgöra en fara för kvinnliga interner, och man bland annat säger då liksom att ja, men det finns ju en risk att transkvinnan skulle inleda en relation med en kvinna på fängelset, och då skulle det vara hemskt. För att 2012 då omskrivs då Isakin efter att han har blivit kär i den 10 år yngre Michelle, som också sitter inne på rättspsyk. De sitter båda då på Karsudden. Och det har blivit tillsammans under tiden de är där, inlåsta båda två, och förlovat sig med varandra. Det här är då det jag har återkommit en gång i också argumentationen där kring det här med att det skulle vara så farligt med transkvinnor på vanliga kvinnofängelser. Att ingen verkar veta om eller reagera över det faktum att rättspsykiatriska enheterna alla är könsblandade avdelningar. Mm. Och här ser vi ju just en effekt av det, att här har vi ju en person som har åkt in på rättspsykiatrisk vård för att ha mördat, styckat och ätit delar av sin flickvän. Som blir tillsammans med en kvinna som i sin tur har mördat en småbarnspappa och druckit hans blod. Så att det var ju match made in heaven. Men ja, för min del ur ren diskussionssynpunkt så blir det lite här, eller bör man de här könsblandade avdelningarna? Varför kan man ha det på rättspsyk där vi ju vet att de som åker in där anses, ja men av olika skäl, ha en sån lös verklighetsförankring att de inte fullt ut förstått kanske konsekvenserna av sitt handlande. De kan man blanda könen på, men det skulle vara jättefarligt om man har transkvinnor på kvinnofängelser. Jag känner genom eten hur du började reagera där, kan jag.
Oh, jag som var mjuter då. Du känner mig för bra. Men alltså, sen är ju också, det kan man ju också liksom tillägga i sammanhanget, att Isak har ju också någon annan relation, det är när han sitter på anstalt med alltså en personal, en kvinnlig personal som sen blir av med sitt jobb då, för att det uppfattas som en säkerhetsrisk. Men jag menar, sådana situationer kommer ju finnas helt oavsett. Alltså, och det blir just i, om vi pratar transdiskussionen, det är därför jag tycker att det blir ganska uppenbart rätt skevt, jag tänkte säga befängt, men jag ändrade mig till skevt. När, och jag förstår att det är dit man går, men det kan ju inte vara säkert med... Ja, men som han som kallade sig han när han mördade Vacharia och som nu går under andra kvinna. Att man tycker att det är en sån risk då, det är risk för andra om en transkvinna ska sitta i fängelse tillsammans med andra kvinnor och sen så har transkvinnan mördat en kvinna. Det måste ju vara jätteotryggt. Men så har vi ju alla andra exempel, som vårt Dexter-mord på cis-kvinnor som mördar och styckar och annat med andra kvinnor, där det aldrig liksom är en diskussion att de är ett hot för andra kvinnor. Mm. Det blir så uppenbart att det inte är det man vill komma åt. Att det inte är det man stör sig på eller tycker känns fel, utan man använder det mest bara för att man har liksom, man kan inte säga det där andra.
Nej, men precis. Mm. Nej, men jag tycker att det blir så tydligt i ett fall som det här, där det är ändå liksom någonting som har varit lyft i media. Det skrevs ju ändå ett antal artiklar liksom om att han hade förlovat sig och nu är de ansökt om att de ska få gifta sig och sådana här grejer. Och ingen har tagit upp och liksom bara, nej men ni måste ju göra könsseparata enheter för rättspsyk liksom. Nej. Så det finns ju ett tydligt hyckleri där.
Ja, men visst.
Vill du tillägga någonting, Hanna?
Nej, jag bara medhåll på den.
Precis. Sen tänkte jag att vi här också får lite en chans kanske att nyansera ytterligare kring diskussionen vi hade om det här med rättspsyk och vad som är ett hårdare straff eller inte ett hårdare straff. Och sådär, att sitta på vård eller sitta i fängelse. För ett år in då på det här straffet, i samband med i princip med att han hade förlovat sig med Michelle, så säger Iskin att han hade ätit av sin mördade flickvän. För att det skulle se så sjukt ut som möjligt. Så att han skulle maximera möjligheten att dömas till rättspsykiatrisk vård istället för till livstidsfängelse.
Wow.
Ja, och det var ju vissa som reagerade lite grann när vi hade den här diskussionen. Att det lät som att vi också var inne liksom på det här att ju hårdare straff ju bättre. Jag tycker ju personligen inte det. Utan jag tycker att ja, men det ska ju handla om rehabilitering. Och på det sättet kan ju rättspsykiatrisk vård egentligen vara betydligt bättre än egentligen hamna på fängelse, för att man faktiskt blir på ett helt annat sätt tvungen till vård.
Mm.
Det går ju att ha vård som en del av ett vanligt fängelsestraff också, att det är en obligatorisk del liksom för att kunna få, vad heter det, villkorlig dom till exempel, då, att man måste ha genomgått vissa delar av så här rehabiliteringsprogram. Men det är ju fortfarande så att när domen tar slut så tar domen slut. Så att även om man skulle tvärvägra all form av vård i fängelse, trots att det står inskrivet att man ska delta i viss vård, så kan man inte hållas kvar efter det. Men tvärvägrar du all form av vård när du sitter på rättspsyk, men då då sitter du där du sitter helt enkelt.
Jag ville bara säga att jag verkligen håller med dig, Paula, om det här att det inte är, jag tycker inte heller att ju strängare straff, ju längre fängelsestraff, desto bättre automatiskt, absolut inte. Utan som du säger, det handlar om vård, eller det handlar om rehabilitering.
Mm.
Ja, väl talat.
Och det tycker jag också är så intressant i den diskussionen om vilket straff tycker man är värst. Och det ska ju vara liksom mildare med rättspsyk, för att det hör till hela saken. Liksom, att man ska vårda och rehabilitera en person som är sjuk. Så. Men jag tycker också att det visar väldigt, väldigt tydligt hur vår syn på straff ser ut. Det här har vi diskuterat jättemånga gånger. Och den här sammankopplingen man gör med att ett straff ska gå ut på hämnd. Och att vi har ganska djupt rotat i oss någon slags förförståelse kring vad ett straff ska innebära. Och då går den föreställningen som vi kollektivt har går inte ihop med begrepp som vård eller rehabilitering eller något sånt. Och det i sig tycker jag är ganska intressant, att vi har den synen på straff så generellt liksom. För mig så är ju frihetsberövandet är ju ofrånkomligen liksom, och det som går igen i oavsett vad du får är ju det liksom.
I svensk straffrätt så är ju själva frihetsberövandet är ju det som är straffet.
Ja.
Inte att du ska lida i liksom under dåliga förhållanden och må dåligt i fängelse eller vad du nu är. Det blir ju ofta en konsekvens, men det är liksom inte det som är syftet, utan syftet är att din frihet tas ifrån dig. Du ska inte kunna röra dig fritt och göra det du vill. Det är liksom det som är straffet.
Mm.
Och det får man ju i rättspsykiatrisk vård också.
Ja,
precis. Och dessutom vet man ju att just det här med att fångarna ska må så dåligt som möjligt, och det ska vara liksom misär och sådana grejer. Och så det enda det leder till, det är ju att flytta brottsligheten in på anstalterna väldigt, väldigt effektivt. Det gör ju att människor hålls kvar i kriminaliteten medan de sitter inne. Och sen definitivt när de kommer ut igen, i den mån de kommer ut. Det blir ju också en mycket värre arbetsmiljö för de som är anställda på fängelset som vakter och sådär, som till exempel löper mycket högre risk att utsättas för våld på olika sätt när internerna till exempel vill göra upplopp eller ta till våld för att de är missnöjda med sin situation och sådär. Eller för att man måste gå in och bryta upp misshandel och bråk mellan internerna. Så att det finns absolut ingenting att vinna på det tankesättet eller den ingången, även om det är dit att samhället just nu barkar tyvärr.
Det är här, nu blir det bara tillbaka till tidavtalet. Nej, jag ska hålla mig därifrån. Men jag ville bara säga att det är det här som jag känner är liksom kärnan i hyckleriet, eller populismen är egentligen, från politikers håll. Att de kör på med det här att ja, men straffa hårdare, trots att vi vet att inte det hjälper. Men jag bara kommer att tänka på att det finns ett norskt fängelse, nu kommer inte ihåg vad det heter, men som har visat sig ha superbra liksom statistik när det kommer till så här, de fångarna som, eller brottslingarna som har varit där, hur ofta de har återfallit i brott och så vidare. Alltså de har...
Det är det som ligger på nu.
Jag vet faktiskt inte, jag kommer inte ihåg.
Det som har absolut bäst, det ligger ju på en ö, och det är ju bara för de absolut grovast kriminella som sitter inne för typ mord och väpnade rån och gängkriminalitet och så.
Men att de verkligen har tagit den här super tydliga approachen att så här, det här är behandling, vi ska behandla alla som är här, vi behandlar dem värdigt. Och att så här bygga de här relationerna mellan de som vårdar och de som är inne, men också det här att hela deras approach är att du ska lära dig att leva i samhället igen.
Mm. Alltså, jag har ju sett lite olika dokumentärer om just norska fängelser. Och de har ju den som ligger ute på en ö som jag inte kommer ihåg vad den heter nu. Men där är det ju så att där går ju fången också fritt på hela fängelseområdet. För att man säger att ja, men det går typ inte att liksom bara simma ifrån ön. Och det finns en enda båt som personalen har för att ta sig dit och tillbaka. Och det är övervakat vid den enda liksom stället som man kan alltså hämta upp den båten. Så att det är, den enda vägen bort är det, är det enda som bevakas. Och i övrigt så får fångarna göra precis vad de vill på den där ön. Mer eller mindre då.
Jag googlade här bara under tiden. Och sen från 2010 så finns det en Aftonbladet-artikel där rubriken lyder: här är världens bästa fängelse. Och då är det norska Halden.
Ja, men det är den jag tänker på.
Ja, för sen, jag tänkte säga, för sen finns Halden, men det är inte den som ligger ute på en ö, utan det är Anna Dyck och Halden som Breivik sitter i en egen lägenhet. Men på Halden vet jag att de har ju till exempel som en form av kreditkort, alltså take valet masterkort,
exakt,
som har sitt eget liksom kort,
ja.
Ja, som alla fångarna får, och så när de jobbar så får de pengar in på det, precis som vi får
lön.
Och så har de, ja, så har de ju byggt som typ ett citygross där de får gå in och handla det de vill ha, om de ska kunna laga middag och såna här grejer. Men just det här att
spännande.
Ja, för de säger ju det uttalat att, men väldigt många av de här som kommer in som har varit liksom livsstilskriminella, de vet ju inte hur det vanliga samhället funkar i princip, så att, och då vill man ju göra det så likt som möjligt. Att, men när man kommer ut så, du ska kunna hushålla med dina pengar. Du ska kunna gå på affären och köpa mat och planera vad du ska laga för mat och såna här grejer. Ja, men då behöver du kunna göra det nu också. Så, är det jäkla intressant upplägg. Och även där är det ju där, för det tror jag att jag har nämnt någon gång, att de har ju den här grejen att de enda som har nyckel till cellerna, det är ju den intagna som bor i cellen. Så väktarna själva har inte nyckeln.
Jag ska bara, Hanna, jag ser att du räcker upp den. Jag ska vara jättesnabbt utifrån den här artikeln. Och nu är den från 2010. Men då står det så här, funkar det då? Enligt fängelsedirektören är det norska systemet högst effektivt. Var femte norsk fången är tillbaka bakom galler inom 2 år efter att de släppts. I Sverige är siffran närmare det dubbla. Och sen så står det lite om varför det också funkar, att det är mindre återfallsförbrytare då i Norge, och så står det också att i USA är antalet återfallsförbrytare mellan 50-60% inom en 2-årsperiod.
Men det här är ju typ det jag skulle vara inne på, eller var på väg in i, om ni fattar vad jag menar. Det är det här jag har läst också, att det, så här, det faktiskt funkar. Och då, det finns ju en kritik så här, i samhället, bara, hur kan vi ta pengar till de här personerna och att de ska få det så lyxigt och titta på våra äldreboenden och jada. Men dels är det så här, det ena utesluter inte andra, att så här, tar man, ja. Men det handlar ju någonstans om vilket samhälle vi alla vill leva i och hur vi tillsammans kan minska kriminaliteten. Och då tycker jag i alla fall att... Ja, men exakt. Det är så här, titta på vad som funkar, så gör vi det som funkar. Trots att det inte blir den här hämnden på kriminella människor. Ja, liksom, det är värt det att lägga bort den sidan för att nå målet. Och sen så finns det också andra konsekvenser av just strängare straff som är liksom lite mer djupgående, i alla fall så som jag ser att det är att man liksom förhårdar samhället, att hela vår kollektiva uppfattning som människor, hur vi ser på andra, att det blir liksom en, vad heter compassion på svenska, det är liksom
medkänsla.
Ja, men att det blir liksom, man har sett, det är i alla fall det som man har sett i USA, och det vet att de pratar om, till exempel när jag pluggade på juristprogrammet i USA, så pratade man mycket om det, hur deras samhälle har liksom blivit förhårdat och man har tappat sin compassion där, och att man ser liksom hur det hänger ihop med de här hela tiden hårdare straff, tuffare tag, och att det får andra konsekvenser.
Man tappar medmänskligheten.
Jag tror vi har pratat om, eller varit inne på det tidigare också, att det får ju också den här effekten att själva våldet från de kriminella ökar, för att de får mindre och mindre att förlora på att faktiskt ta ihjäl människor. Så att det finns väldigt många aspekter på varför det här är väldigt, väldigt dåligt. Men en sista grej, egentligen, eller två saker, en större, en mindre, om själva skadekannibalen då, och det här, det är ju dels att han har ju ansökt om att bli frisläppt. Nu fick ju han särskild utskrivningsprövning, vilket betyder att det räcker ju inte med att han, chefläkaren på Karlsunden, säger att han är färdig behandlad. Utan det ska ju också då till förvaltningsrätten som ska godkänna att han blir utsläppt. Vilket de inte har gjort. Så att han ansökte 2017, efter att ha suttit in i 6 år, om att få bli frisläppt. Och då sa man nej. Och då hade han fått beviljat flertalet permissioner. Han hade till och med kunnat skaffa sig en lägenhet i närheten av Karlsudden, där han var när han hade permission. Och sen skulle han då ansöka om permission igen. Och därefter också hade ansökt om frigivning. Och då fick han plötsligt nej, med motiveringen då att han året innan, alltså 2016, 2016 hade skrivit ett väldigt hotfullt brev till en handläggare på Patent- och registreringsverket. Och då sa ju förvaltningsrätten att det här visar ju att han fortfarande har ett mycket gränsöverskridande beteende och inte kan avhålla sig från att bli hotfull eller våldsam när saker går honom emot. Och därför bedömer man att det finns en hög risk att han faktiskt kommer att återfalla i brott om han blir frisläppt. Även om då chefsläkaren ansåg någonting annat. För han menar ju på att då Isakin skulle ha varit under en drogutlös psykos när han mördade Helle. Vilket rimligtvis inte borde kunna stämma. Eller jag vet inte, det kanske har förändrats över tiden då, men nu som läget är så avvaktar man ju med att göra en rättspsykiatrisk utredning när man ska bestämma påföljd för att avvakta just att se så här, kan den här psykosen ha varit drogutlöst eller ej. Och är den drogutlöst så säger man ju att nej, då är inte det här en person som är lämplig för rättspsykiatrisk vård eftersom han eller hon egentligen inte har en psykossjukdom.
Exakt.
Och eftersom Isakin blev dömd till rättspsykiatrisk vård så har man ju bedömt någonstans att det här var inte en drogutlöst psykos. Så det känns väldigt konstigt att chefsläkaren går ut och säger att det här skulle ha varit drogutlöst liksom.
Otroligt konstigt att i efterhand säger det.
Verkligen. Men det visar ju också lite på att det kanske inte blev så lätt som man hade hoppats på det här nu, att få rättspsykiatrisk vård som kunde komma ut ganska snabbt. Men det sista korta innan vi ska gå in på snackis, det är att jag bara måste säga någonting om det här med, vad är det med de här kriminella och att byta namn hela tiden?
Alltså exakt det jag tänkte på. Hela tiden, varenda gång. Det är också så här, ibland när man har väldigt långa mål som är hoppar liksom eller tingsrätt, hovrätt, HD och sen ett nytt mål i tingsrätten. Man är så här, man bara, är det fem stycken till? Jag fattar ingenting. Jätteförvirrande.
Ja, det är verkligen det. För att du nämnde ju att han hette Jimmy från början och sen hade bytt till Isakin. Jonsson. Men här 2016, jag tror 2017, ja, men i samband med den här domen då att han inte skulle bli frigiven, så kommer det också fram att han har bytt efternamn till Drabbad.
Alltså Drabbad. Han heter Drabbad.
Ja, han heter alltså numera Isakin Drabbad. Det är sådär, man bara, men varför?
Alltså det om något är ju intressant. Valet av efternamn Drabbad.
Men alltså jag undrar om de liksom inte förstår hur patetiskt det ser ut utifrån. Om de inte, är det liksom ett symptom på den uppenbara narcissism liksom, så att de inte har den, att de inte fattar hur jävla skevt det ser ut? Eller så tycker man bara att det är ett skämt, att det är lite på kul. Eller att det är,
eller, men precis, han kanske jättebra humor. Ja. Jag vet inte.
Patetiskt är det.
Ja. För det är ju oftast, alltså det är sådär, jag hade ju kunnat förstå någonstans om de försökte byta namn då till någonting som såhär Adam Johansson eller någonting. Alltså någonting som är liksom såhär super generic, så att det gör att det blir svårt att följa personen och flytta sen om de har fått skyddat personnummer eller liknande. Men att de envisas också med att liksom byta namn till någonting som är verkligen så här, men hur många som heter Isakin Drabbad kan det finnas i Sverige?
Ja.
En mest roligt, och det är han.
Ja, det är inte som, han kommer ju inte smälta in efter det här, liksom smälta in i mängden, men jag tror inte det är syftet där.
Nej, men då är det ju samma.
Men det är samma med Janken, varför han gröpen, ja.
Så det är exakt samma.
Säg klart du istället, kan jag.
Jag sa exakt.
Vad är det som händer nu då med Smurf? Är det någon ska slåss och grejer eller?
Nej, det tror jag. Det hoppas jag verkligen inte. Det blir jättejobbigt
på armen
att sitta och åka över landet för att slå.
Det är bara hoppa in i bilen.
Ja, jag har ingen körkort.
Nej, det jag ska vara tyst när någon säger mitt namn, så kör på.
Jag sa exakt samma som du, att det är ju precis samma sak som i Janken. Som hette Jim Grapenkrans först och sen bytte till Janken Donstedt. Nej, men alltså jag tror just de som byter till de här mer exceptionella namnen som står ut, det måste ju bara vara ett uttryck för narcissismen.
Ja.
Jag tänker liksom inte ge dem någon mer förklaring än så.
Nej.
Nej, men det är en kul grej att reflektera över också. Ja, hörni. Snackis.
Yes.
Snackis.
Thank you.
Du lyssnar på Nyans.
Snackis. För omväxlings skull så är ju ni med på vad det blir för snackis också.
Jag sa precis, tänkte jag bara undra vad det blir. Och så bara...
Jag tycker också, vad är det vi har sagt nu? Vänta, nu har jag hört den.
vi ska ju prata lite Halloween.
Just det.
Det är tur att jag kortar minnen ibland, för det blir ju spännande ändå.
Guld här borta.
Ja, men det är ju lite Halloween-vecka och egentligen så har ju Halloween varit när vi spelar in det här. Det var ju igår. Nu spelade vi in det här på tisdagen den första och Halloween är ju alltid den sista oktober. Men eftersom Sverige klantar till just den här grejen lite grann och det blir lite vad vi känner för, så brukar det ju bli två helger i rad mer eller mindre som det är utklädnad och bus eller godis, knackningar på dörren och sådär. Så jag misstänker att det kommer ju väl vara en och annan som firar Halloween under Alla helgorna som är nästa helg. Det har ju inte varit så mycket snack om det än i Sverige. Men jag vet att det är mycket debatt i bland annat USA, men även Storbritannien och sådär, som väl kanske är lite mer heta på det här med Halloween. Att man ifrågasätter val av klädsel. Och den som har följt mig i sociala medier på vardagsrasismen så vet jag att det har ju skrivits många gånger kring det här med att inte använda olika kulturer som utklädnad. Att man inte ska gå som arab eller indier eller whatever. Mm. Men det som är nytt-ish för det år och kanske lite mer i linje med vad vår podd handlar om, nämligen True Crime, det är ju att det har blivit en grej att man vill gå som seriemördare. Och kanske i synnerhet då Jeffrey Dahmer efter en viss uppmärksammad tv-serie.
Mm.
Vad har ni för tankar om detta?
Alltså, jättemånga egentligen, men de är så himla osorterade. Hade jag kommit ihåg att det var det här ämnet så hade jag kunnat försöka sortera dem. Men det har jag inte gjort. Nej, men precis som du är inne på lite så tänker jag att det är två saker man får förhålla sig till. Jag menar, jag har själv... Det var förra året eller för 2 år sedan skrev om Lövengrip som var och testade kostymer, maskeradkostymer och latchade runt i en fatsuit och tyckte att det var hysteriskt roligt. Och där jag menar att det är ytterst olämpligt både att klä ut sig till en tjock person och att ta på sig en tjock dräkt och garva åt hur det ser ut. Och så förstås naturligtvis kulturell appropriering och den diskussionen. Det är en sak. Och sen så är det här andra med att man har, ja men det var väl i USA där det var något barn som föräldrarna hjälpte till och klä ut till Jeffrey Dahmer. Det var ju säkert massor, men det var en som jag såg att det skrevs om. Att det mer hör till diskussionen kring man ska inte uppskattat, man ska inte vara intresserad av true crime, man ska inte, alltså förstår ni att det mer hör till den diskussionen att sånt här med mördare och riktiga mördare, sånt ska vi liksom inte.
Men kan någon bara, vad är problemet med att klä ut sig till Lady Dahmer, tänkte jag säga, förlåt. Den andra damen. Gud, jag är strött. Vad heter han?
Jeffrey.
Just det. Den.
Vad är problemet?
Åh, gud. Ja, det är jag som är lite... Alltså, jag försöker aktivera mina kugghjul här. Men
det är konstigt alltså att det blev så där.
Nej.
Men
vad är det som är problemet?
Problemet som man säger är att det är ytterst osmakligt att klä ut sig till en person då, som till exempel Jeffrey Dahmer i det här fallet, som har mördat faktiska personer och också då överrepresenterat svarta män. I en tid och i ett område och samhälle som är ju uppenbart rasistiskt. Liksom. Och att man gör det till en skojsig sak. Att det är högst olämpligt och speciellt när det också finns anhöriga som lever fortfarande och sådär. Att det ska vara en kul grej. Det är den kritiken.
Men jag antar att det här har blivit en grej, att det är liksom många som klär ut sig till honom just nu för den Netflix,
ja.
Netflix-serien.
Ja, det finns till och med så här färdiga set som man har kunnat köpa liksom, som är inspirerad av tv-serien då, med glasögon och någon peruk och sån orange overall, alltså fingersoverall typ. Men jag vet att det var något företag som hade tagit ner sitt i alla fall, just för att det hade blivit så mycket kritik kring det liksom.
Alltså jag har verkligen svårt att säga vad jag står. Jag har inte en sån där magkänsla som är väldigt tydlig åt något håll. För jag är ju, å ena sidan så är jag ju helt med på att det finns sätt att förhålla sig till utklädnad som är olämpligt. Och det är så pass olämpligt att man borde strunta i det. Man kan hitta något annat som är kul för att det gör skada. Men sen å andra sidan är jag också så här, är inte med på hela, ni vet, man kan inte lyssna på en artist om det har framkommit något negativt om artisten som person, att han är en röv liksom mot kvinnor till exempel. Förstår ni, den här liksom renläriga vi ska inte förhålla.
Alltså jag skiter ju fullständigt i det. Sen blir det lite sådär val av också, att jag lyssnar ju framförallt via Spotify till exempel, för att jag vet att artister bråkar med dem hela tiden om att de tycker att de får för dåligt betalt. Men jag skulle ju inte gå på en konsert eller köpa merch till en artist som jag vet är en jävla röv, för att det är sånt som jag vet också kommer bli pengar som går mer direkt till den artisten. Eller allting som runt den artisten, än vad det gör att det blir en spelning till på Spotify typ. Så det är väl lite sådär val av. Men jag känner mig just den här grejen med Lady Damer och sånt där. Lady Damer. Anna! Med Jeffrey Damer. Så skulle jag säga att det stora problemet är lite det du nämnde där, Kajan, att det finns anhöriga som fortfarande lever.
För
det finns ju folk som har klätt ut sig till typ Dracula eller Lady Dracula eller Jack the Ripper och sådana här grejer i alla tider, och ingen har brytt sig. Trots att det också var verkliga människor som också påstås ha mördat väldigt många, eller Jack the Ripper vet man ju har mördat väldigt många. Dracula-personerna är väl lite mer så att det sägs att de ska ha mördat jättemånga, men eftersom det hände på typ 1300-1400-talet så är de historiska källorna lite tveksamma, så att man kan väl inte säga fullt ut hur det verkligen såg ut. Men det är ju också sådär att det har gått så lång tid från de grejerna, så att det finns heller inga anhöriga kvar som kan ta skada av att folk går omkring utklädda till deras anhöriga mördare liksom. Men det är så är ju fallet med Jeffrey Dahmer.
Men då blir det också så här i mitt huvud, vad blir då skillnaden mellan att jag tar på mig en Jeffrey Dahmer utklädnad på Halloween och att jag sitter och tittar på Netflix-serien som är producerad också utan att anhöriga har blivit tillfrågade eller komma till tals liksom?
Nej, alltså jag är ändå lite sådär på att jag egentligen kanske inte fullt ut ser problemet att man är utklädd. Jag tror att det som blir problem för många i kombination med att det finns anhöriga som lever, det är ju att man uppfattar utklädnaden på något sätt som att man hyllar personen i fråga.
Yeah.
Det är ju lite som med den här serien om han, vad hette han nu då? Den svenska brottslingen där med Stockholmssyndromet och alltihopa.
Det
finns en serie om honom också nu. Och den har ju också fått en del kritik för att man liksom menar att den skulle glorifiera honom för att han känns
det
som en sån här snubbe.
Ja, det bla, bla, bla. Gör
ja. Och jag tänker så att ja, men det kanske är att glorifiera delvis. Det kan också vara så att man faktiskt bara visar som det är, att han, alltså, även de här liksom mest grymma, hemska brottslingarna är ganska ofta personer som av alla andra som inte råkar hamna som offer för dem upplevs som jävligt sköna snubbar. Eller många som kan säga att jag vet, det finns ju en ganska känd serie Marvel till exempel som heter Israel Keys.
Mm.
När han åkte fast så var ju folk liksom så helt chockade för att han åkte ju liksom, men det, ja, han mördade flickor och styckare och grejer i sitt garage. Och sen gick han liksom så här, lämnade kroppen och så gick han in och nattade sin lilla dotter.
Mm.
Och alla runt omkring var verkligen så att han är ju liksom så här helt vanlig familjefar och väldigt omtyckt och såna här grejer. Och så är han liksom värsta bestialiska mördaren. Men jag tror fortfarande att det är lite här att man tänker att, jag menar, att ser man även liksom de här hemska människorna som någon typ av faktiska människor, att det i sig gör att folk upplever det som att det är ett glorifiera.
Mm.
Och samtidigt tänker jag så att, men vad är läskigare än en seriemördare?
Ja, visst.
Alltså just i Halloween så är väl det skitlämpligt. För att det, är man en normal människa så tycker man ju att de är fruktansvärt jävla obehagliga.
Och att det finns andra sätt att förhålla sig till läskiga, vidriga, hemska saker på. Än att bara liksom inte röra vid det alls och liksom sky det som elden. Det finns andra sätt att, tycker jag, eller det är så jag tänker när jag liksom ligger och läser på om vidriga brott och mördare, att det finns andra sätt att förhålla sig till det som inte behöver handla om att man tycker att det är ballt eller vill att det ska normaliseras eller någonting, utan att det här är en krass del av den verklighet som vi lever i, och att det kan för många både kännas intressant och betryggande att inte hålla det för långt ifrån sig, utan mer ha det där man kan ha koll på det på något vis. Ja, det här är en jätte... Jag känner att tills vi spelar in nästa avsnitt så kommer jag säkert att ändrat mig helt jobbigt.
Vi har fått försnack. För att jag känner mig... jag känner mig väldigt lättövertalad, kan man väl säga, den här frågan.
Ja.
Om någon säger någonting, jag bara, det där låter jättebra. Jag tror på det. Och så säger någon någonting annat, jag bara, jo, det är nog så. Jag känner mig inte på något sätt förankrad i någon åsikt.
Fy fan, vad bra.
Ja, det är liksom, jag bara, väldigt fladdrig i det här. Jag har ingen superstark åsikt, nej, sammanfattningsvis.
Ja, men inte jag heller. Och det tror jag kan vara mycket också för att det inte finns något, alltså, det är ett helt jävla spektrum med olika situationer som man,
ja, alltså, det
kan bli fel eller som inte är något problem alls. Att det kan vara så olika.
Ja, jo, men det handlar väl lite om finkänslighet.
Ja.
Vilken fest ska du på? Vilka är där?
Ja.
Är det lämpligt?
Ja.
Ja.
Nej, men då så. Vi är inte
förankrade.
Det känns som en bra sammanfattning.
Ja, men eller hur? Mm. Det är väldigt skönt att inte vara för fast förankrad i saker hela tiden.
Nej.
Hörrni, vad här, bra jobbat med det här vidriga... Inte avsnittet, för ni är trevliga. Men fallet i alla fall.
Ja.
Skönt att den är vidrig.
Jag tycker det ska bli väldigt intressant. Jag tycker det ska bli intressant att se vad ni som lyssnar har att säga om det här. Vad tycker ni om Jeffrey Dahmer utklädnad på Halloween, bu eller bä?
Hjälp mig. Övertyga mig. Jag kommer hålla med dig oavsett vad. Så det är bara att köra.
Anna kommer gå loss med likesen. Så det är...
Ja. Helt inkonsekvent. Liksom. Ingen...
Bra sagt.
Ja. Så att jag kommer finnas där så stöttande.
Ja, det är suveränt.
Men hörni, tack så jättemycket för att ni har lyssnat. Nu kör jag på med trudelutten.
Ja.
Om ingen hejdar mig.
Dåligt.
Vi är jätteglada att ni lyssnar. Nu känner jag direkt att det här kommer jättelångt. om ni tycker det här är bra så får ni jättegärna gå in och ge oss 5 stjärnor. Och sen så får ni jättegärna tagga oss i story eller tipsa era vänner. Så blir vi väldigt glada.
Bli Patreon.
Ja,
det är Patreons. Håll utkik på Instagram där vi lägger upp roliga grejer. Vi ska bli lite, vi har bestämt här, för vi ska bli lite mer aktiva på nyhetsbevakningen också. Så håll lite utkik då, när det kommer uppmärksammade rättsfall eller så kanske det dyker upp en liten snabbis kommentar från oss.
Ja, så gå in och följ oss på Instagram om ni inte gör det, så är ni helt uppdaterade där.
Jajamän. Yes. Puss och kram. Tack och hej.
Hej då.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.